Förra veckan pratade vi om apostlagärningarna. Man brukar säga så här att om man inte har några rötter så har man ingen framtid. Det finns något sånt talesätt. Och jag tror att det stämmer väldigt väl när vi tänker oss in i hur människor, hur vi är. Vi vill gärna veta vilka är mina föräldrar, morföräldrar, släktforska och så vidare. Vart kommer jag ifrån? Alltså det är väldigt viktigt med rötterna. Som jag är ju faktiskt barn till min mor. Kan man inte tro. Men, och sen är hon då liksom i sin tur är barn till sin mor och pappa och så vidare. Så de håller på så här. Alla har vi några rötter någonstans. Vi har liksom inte bara ploppat fram ur tomma intet någon av oss. Vi har ett ursprung. Och det här är ju i världen, det är ganska lätt att tänka efter släktforskningen. Men vi har mer rötter. För när vi är kristna, då är vi en ny skapelse. Kom vi fram till i fjol, eller förra veckan. Det vill säga, när vi har tagit emot Jesus, sagt ja till Jesus, då är vi födda av anden. Han bor här inne. Vi kanske inte är andedöpt än, men vi är född av anden. De rötterna, det är det vi läser om i apostlagärningarna. Det är då det blommar ut. Innan då var det Jesus som kom ifrån himlen. För att föra ner lite av himlen till oss, för det behöver vi i den hemska världen. Han valde ut 12 stycken lärjungar speciellt som skulle sen bli apostlar. Och så var det mer lärjungar runt omkring och så vidare. Och sen kommer vi in i apostlagärningarna 2. Ungefär år 32, 33, 34 så där. Och där puffade ut allting i Jerusalem. Och det som hände där, det är därför du tillhör himlen, Ali. Det är därför du igen är på väg hem till Gud. Det är därför du, data Jonas, eller Jonas menar jag. Det är därför du tillhör Gud. För att det här har hänt en gång. Det har hänt. Det är våra rötter. Alltså Gud själv gjorde det åt oss. I det här med anden så kan vi läsa också i gamla testamentet att den anden verkade genom människor där också. Men inte så allmänt. Utan genom utvalda personer då, som vissa profeter och Daniel och David och så här. Som hade speciella uppdrag. De hade också anden, den heliga anden som verkade igenom. Det var inte de som verkade då heller. Det var den heliga anden då också. Och det här exploderar på pingstdagen. För att Herren hade bestämt den så. Sen finns det ju mycket tolkningar och missbruk av det här med pingstdagen som har varit genom alla tider. Det är inget nytt nu. Och vi är ju en grupp som har varnat lite för falsk andlighet. Eller lite var på flera år med henne. Väldigt djupt och intensivt periodvis ibland. Och det är inte för att det ska är vårt huvuduppdrag. Vi ska väl veta vad vi inte vill ha med att göra så vi vet vad vi ska ha med att göra. Det finns äkta vara som jag sa förra veckan. Det finns äkta vara. Så bara för att det finns falsk andlighet runt omkring i Sverige här. Så behöver inte det betyda att Gud har tagit semester och tackat för sig och gått hem. Han är lika verksam ändå. Men det, våra rötter betyder någonting. Det är därför som det får ta lite extra lång tid med inledningen här. Då ska vi kunna komma helskinnade hem hela vägen så behöver vi den heliga ande. Vilket är en del av Gud. Och som bor här inne. Vi fick det som en gåva från Gud redan när vi tog emot Jesus. Den heliga ande är ju sigillet. Alltså han som är garantin för vårt eviga liv. Så han ska vi låta växa hur mycket som helst där inne. Det finns gott liksom om andra saker som också kan växa. Vi kan fylla oss med kunskap, vi kan fylla oss med bitterhet, vi kan fylla oss med förakt, vi kan fylla oss med självförverkligande och självhävdelse och många sådana här krafter. Men det är den heliga ande vi ska ha. Och det var, jag säger vi ska ha, det låter krävande. Men det såg Gud har bestämt nu fungera. Så vi kan inte fungera utan Gud, eller utan den heliga ande, och inte utan Gud heller. Det är så det är skapat att vara, det är en verklighet att acceptera. Jag kan inte inbilla mig liksom att jag ska överleva till morgondagen om jag bestämmer mig, Gud, jag behöver ingen luft, så jag slutar att andas. Då är det nog högmodigt här uppe. Kom in en felaktig lära. Det är likadant med en helig ande. Jag kan inte liksom leva Guds livet utan en helig ande. Det är inte jag som bestämmer villkoren. Jag har att acceptera de villkor som Gud har gjort för oss att människor att fungera i. Det handlar det här om väldigt mycket. Apostlagärningarna 2. Jag går från Apostlagärningarna 2 och 14. Det här handlar om Petrus pingstpredikan, som det kallas då. Det är ju en predikan. Men vad han gör här egentligen är att han besvarar den här frågan. Vad är det som händer? Jag förra gången förklarade det var två reaktioner, två grupper i Jerusalem. Vissa ställde en ärlig fråga. Vad är det som händer när de såg allt ske? Då folk började på tala tungor i språk som alla förstod. Jag vet inte om det räknas upp typ 15 nationaliteter här. Alla fick höra sitt eget språk. Och alla pratade om Guds väldiga gärningar. Med heliga ande så var igång där då. Och då var det en grupp som ställde en ärlig fråga. Och en ärlig fråga ska man försöka besvara. Det finns oärliga frågor också. De kan man strunta i. Men de ärliga frågorna kan man försöka besvara. Och det, vad händer? Så har jag andra gruppen som sa att de är fulla och berusad. Ja, det tror jag det. Jag hittar de inga bättre argument än så, kan man ju tycka. Det var inte mycket att komma med. Då börjar han att förklara här Petrus då. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade, det är bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer, den stora och heliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Här har vi verkligen fått ett skifte på allting. Petrus är säkerligen väldigt trovärdig. Så när han säger så här. Här går Joels profetia i uppfyllelse. Då är det så. Det var några hundra år innan den uttalades här. Det här är också de sista dagarna. De sista dagarna, de har varit många nu. Men här inleddes de sista dagarna. Och här kommer det här nya. Tidigare så var det ju lagen när man skulle hålla lagen för att duga inför Gud. Nu heter det var och en som åkallar Herrens namn. Och bli frälst, det vill säga räddad. Var och en. Fantastiskt. Sen finns det en liten missuppfattning här som jag vill korrigera på en gång. Det står så här att man ska utgjuta Guds ande över allt kött. Ja, då tänker vi, alla människor har kött. Det är alltså över alla människor. Nej. Det är alla kristna, alla som vänder sig till Jesus det handlar om. Det där Guds ande ska landa, för du måste tillhöra Jesus för att få del av helig ande. Så enkelt är det. Så den profetian gäller dem. Alla som åkallar Herren Jesu namn. De ska bli räddade. Och de blir alltså på nytt födda. Och hur ska man uttrycka skillnaden mellan de här gubbarna och lärjungarna och de här som bara blommade ut på en dag här. När anden föll Ni vet när tungor kom som av eld över var och en. De var ju, hade ju redan helig ande. Varenda en av dem. Förmodligen 120 stycken personer. Så varför behövde de? Behövde de ha mer av helig ande då? Så ska man tänka kring det här. Det är ganska viktigt för att förstå resten. Att man startar rätt i grunden här. Och det finns många sätt att uttrycka det på. Ett av de bättre, vet jag inte om jag vill citera, för jag är inte säker på personen. Jag tror han heter Silvanus en gång för länge, länge sedan. Någon gång på 200-talet så sa han ungefär så här. Att med heliga ande och andedopet förhåller det sig som så. Att när jag blir frälst, då får jag den heliga ande. När jag blir andedöpt, då är det den heliga ande som får mig. Det ligger väldigt mycket i den förklaringen. Tänk på det. Liksom, har ni aldrig upplevt en gåva? Inget tunga tal, ni har aldrig profeterat. Ni har aldrig något sånt här, inte något kunskapens ord. Inte, ni har aldrig väckt upp någon död. Och, det gör man inte så ofta. Och ja, så vidare och så vidare. Så är det förmodligen så att den heliga ande bor här inne ändå. För att Jesus Kristus säger Herre, ni har lämnat ert liv till honom. Och Jesus har lovat att det ska bli så då. Sen då ligger ju han här inne. Vi är alltså på nyttfödda. Men sen när vi blir andedöpta som det kan kallas ibland. Då får det här Guds livet mer kraft. Det liksom förlöses på ett annat sätt hos oss. Jag läser klart först. Det är Apostlagärningarna 22. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Mina bröder, jag får väl öppet säga att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns bland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: han ska inte lämnas kvar i graven. Och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt. Och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd. Och har fadern tagit emot den utlovade heliga ande. Har han utgjutit detta som ni ser och hör. Ty David har inte farit upp till himmelriket. Men han säger: Herren sa det till min herre. Sätt dig på min högra sida. Tills jag har lagt dina händer som en fotapall under dina fötter. Så fortsätter han här och pratar. Och då pratar han så att det går ett blitt styng i hjärtat folk. Säkert varit många sårad när de kände: åh, jag var med och ropade där korsfästan. Många kände sig träffad. Det var ett styng i hjärtat. Och resultatet av det var att de frågade: hjälp, vad ska vi göra? Och svaret var: omvänd er så ni får förlåtelse för era synder. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Jaha, svårare än så är det inte. Och 3000 personer på en och samma dag blir frälst. 3000 pers. Det är många det. Och hur stor andel är av Jerusalems befolkning? Ja, det vet jag inte. Men Jerusalem var väl ingen miljonstad. Men det var en betydande andel av Jerusalems befolkning som var frälst här. Och alla var de judar. Om vi inte tycker om judarna så ska vi ändra på oss. För det var bland dem det startade. Jesus var jude. Och de första församlingen var judar. Där Gud använde för att vi skulle få bli frälst idag. Det var judar. Men glöm inte det för allt i världen. Glöm inte rötterna. Här händer det väldiga saker. Hur ska man beskriva det? Hur ska man tänka kring det? Det här med andedop är ju väldigt betydande. Vi kan läsa om det på många, många ställen i ordet. Och det finns människor som har tagit emot Jesus som sin frälsare, blivit döpt i vatten. Men de har fortfarande inte blivit andedöpta. Det finns beskrivet bra många här i ordet som är så. Och hur många som det är så i Sverige, det vet jag inte. Jag tror ju att man ska vara medveten om det här, att den heliga ande bor här hos oss. Vare sig vi är andedöpt eller inte, så bor alltså den heliga ande hos oss. Sen kan man ta ett snäpp till på den här skalan. Men det är Gud som avgör det. Men om vi är villiga att gå ett steg till, så kommer Gud att utrusta oss på något sätt. Och då kan vi kalla det att anden föll, säger vissa. Eller andedop kan man kalla det. Eller man blir fylld av den heliga ande. Jag ska visa er vad Jesus säger. Om vi tittar på Apostlagärningarna 1 och 5. Och här är Jesus som säger: "Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande." Det är Jesus som talar. I 8:e versen så är det fortfarande Jesus som talar, och då står det så här: "Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft." Ja, hur är det med Jesus egentligen? Vet han inte vad han pratar om? Ena stunden säger han att ni ska bli döpt i den heliga ande, och andra stunden säger att när den heliga ande kommer över er. Vad är han pratar om då? Vi går till Apostlagärningarna 2 och 4. Då står det så här: "Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk." Alltså det är tre begrepp som används, men det handlar om samma sak. Jag vet att det här med olika begrepp, var mycket folk som blir kristna som strider mot varann. Bara för att man egentligen pratar om samma sak, men om man råkar använda olika ord. Här har vi ett gott exempel på det. Det Jesus själv säger liksom: "Ni ska bli döpta." Och så några versar senare säger han: "När anden kommer över er." Och så handlar det om att alla fylldes. Tre begrepp. Men det är samma sak. Så exakt vad vi kallar det är inte särskilt betydelsefullt. Det har väl Jesus visat själv när han kallar det för olika saker. Det är inte frågan hur vi ska kalla det. För att det kan bli stridsyxor mellan folk av sånt här. Man vill vara rätt troende och då slåss man för sin uppfattning med näbbar och klor. Men Jesus har inte tänkt att vi ska slåss och bråka hur som helst. Utan han har tänkt att vi ska få del av den tredjedelen av gudomen. Jesus har ju efter det här, eller i samband med det här, har han ju far upp till himlen. Han har förhärligats. Och sen uppfyller han resten av sina löften. Ni ska få bli uppfyllda. Så han är uppe i himlen nu på Faderns högra sida. Han sänder helig ande. Det är liksom på Jesu uppdrag det sker. Det finns andra ställen också som handlar om typ samma sak. Då får ni se att det är ingen nedgångsföreteelse. I Apostlagärningarna 8 och 16 versen. Jag börjar från 14 till och med. Då apostlarna i Jerusalem fick föra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den heliga ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. Det var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den heliga ande. Här fanns det alltså folk som hade blivit frälst och döpt, men inte döpt i heliga ande. Men de hade ändå den heliga ande eftersom de hade tagit emot Jesus. Men just det här dopet, För att den här tiden i apostlagärningarna tid, det var som en explosion. Att hela apostlagärningarna omfattar ju bara en tidsperiod på ungefär 35 år. Och på 35 år har det alltså startat med de här få personerna i Jerusalem. Och det har bildats församlingar över hela världen på 35 år. Och åt alla håll och kanter har det dragit sig. Och någon gren har ju nått upp hit till Norrland då. Så vi fick bli frälst. Och det är inte illa. Så tack och lov att det där fick ske här nu. Det finns ett annat ställe här i Apostlagärningarna 1 och 5 har jag redan läst. Och fylld har jag redan läst. Men första Korinthierbrevet 12 och 13 då. Genom det har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Här har vi liksom en och samma vers, har vi två begrepp. Det står det vi har blivit döpta och det står utgjuten. Men det handlar liksom i princip om samma sak hela tiden. Nu kan man fundera så här, när sker det? Jag har redan varit inne på nu, med hjälp av Joels profetia då. När blir man andedöpt? Jag vet när jag har varit andedöpt. Men det behöver inte alls betyda att jag är något mönster för alla andra. När? Det finns alltså bibelexempel på i Apostlagärningarna 10:44. Där blir man alltså, de blev döpt i samband med frälsningen, alltså i samma stund, så fick de också andedopet. Det normalaste är att man först blir frälst, och det tillhör ju de flesta av oss här då, eller alla, att man först blir frälst och sen blir man andedöpt. Det kan vara en tid emellan. Men heliga ande finns alltså hos var och en ändå. Det finns dock inget enda exempel i Bibeln på, och det är anmärkningsvärt, att man blir andedöpt i samma stund som man blir vattendöpt. Det finns inte något sånt exempel i hela Guds ord. Så det är inte det normala. Det kan tänkas att det har hänt någon gång, för Gud är fri och gör som han vill. Men han håller sig också till sitt ord. Men det normalaste är fräls först, döpt och andedöpt. Eller i extrema fall då, som Apostlagärningarna 10:44. Det var de alltså frälst och andedöpt i samma händelse. Så det kanske är vid olika tillfällen. Någonting som är anmärkningsvärt, det är att i de allra flesta fall så är det handpåläggning. Dock så tror jag att det kanske är ändå. Jag vet, när till exempel Jeremia vart kallad, så fanns ju ingen människa i närheten. Det var ju en ängel som var där med ett glödande kol på hans läppar då. Och så vidare. Så visst finns det tillfällen då det har kommit till del. Alltså varför jag nämner Jeremia, det är för att jag är helt övertygad om att Jeremia kan inte ha profetera så sanna profetier som fortfarande visar sig sanna och hållbara i Bibeln tusentals år efteråt. Utan att det är den heliga ande som har visat ande. Han låg i 700-800 år före sin tid. Så hur ska han veta det? Det är klart att det är den heliga ande som är inne. Men det fanns inga exempel på att han, att det var någon människa som la händerna på han. Inte ens ängeln la händerna på han. För ängeln tog ett glödande kol och strök över hans läppar. Så det var ett glödande kol som tog på han. Inte ens ängeln tog på han. Så att visst, det finns andra exempel. Gud kan mer än vad vi tror. Men det är bra liksom att ha lite ordning på hur man ska tro ibland. Och sen de här 3000, hur hann de med det, tro? Ja, det är svårt. Men de vart alltså andedöpt där också. Så det kan alltså ske utan handpåläggning. När apostlarna gick iväg, de är 12, då var de med genom handpåläggning. När de gick ut alltså. Och de var också kallad till andra orter för att just man skulle undervisa och de skulle få lägga händerna på dem och skulle bli heliga ande. Så visst, man kan inte beställa heliga ande. Men har man en tro och man har Jesus, så kan man nog se till att man kommer till rätt bönesammanhang någon gång och så kan man ta del av det. För Gud vill ju ge oss av heliga ande. I fortsättningen är jag på sägärningarna så kommer ni nog att förstå bättre betydelsen av den heliga ande. När ni ser vilka svårigheter och vilken förföljelse de utsätts för. I Jerusalem här nu så var det först 3000 personer som var frälst. Ja, tänker bara det, fariseerna och rådet och det, och romerska militärmakten. En så stor grupp bildas liksom på en gång. Vilken maktfaktor tänker ju de då? Det är klart, de kristna tänker inte i termer av makt. De vill bara prisa Gud, de tillhör ju han som har all makt, så de behöver inte bekymra sig om någonting om det. Men romarna och de andra blir ju rädd om sina positioner och inflytande. Så det händer en hel del här. Och gruppen växer ju. Det stannar ju inte vid 3000. Det står ju på ett annat ställe att Herren lät var dag nya läggas till kroppen. Så den växte ju hela tiden här. Och hur många var det? Ja, så småningom blir de förföljd. Kastas ut ur Jerusalem. Och så sprids evangeliet. Överallt där de går fram sen så startar nya församlingar, nya grupper. Där ordet går vidare och fler människor får bli frälst. Det är svårt att förfölja Guds folk. Guds rike växer av det. Och det kanske vi ska läsa om framöver. Men vi ska titta mer på den heliga ande också. Jag har ju varit inne på det här med tungotalet. Och det är det vi ser här som ett första resultat av andedopet. Och ni som var här förra gången, så tror inte att tungotalet är beviset på att ni är andedöpt. Då har ni träffat någon som missbrukar gåvorna och undervisningen om ni tror så. Man kan liksom ha den heliga ande även om man inte har tungotal. Det finns andra gåvor man kan ha. Men liksom om det nu är tungotal, så ska ni veta om att det är den enda gåva som vi får använda för egen uppbyggelse. Och det är en god gåva när vi ber, för att ingen vet annat än fadern vad vi ber om. Vi ofta ber vi kanske just i tungotal exakt som fadern inger. Vi kanske inte vet själv vad vi ber om. Men vi behöver inte veta. Tillhör vi inte han som vet allt och kan allt, så ska vi hålla på att veta också då. För oss är det viktigare att vara lydig. Då blir det gjort som Gud har tänkt. Och sen tungotalet är den enda gåva som man säger. Den får användas för din egen uppbyggelse. Jag vet inte hur många här som har tungotal eller inte. Men jag kommer ihåg i varje fall när jag började tala tunger första gången. Så tyckte man att man var bra dåraktig i huvudet. Inte vågade visa för någon så. Jag tyckte jag var nu fel på mig. Jag kom från alkoholistkrets och tänkte det här är väl bara någon ny psykisk sjukdom ungefär. Ja, det var inte det. Det var nog en gåva som kanske tog bort mycket av de här psykiska bristerna. Funnits senare istället. Men vad man tvekar på sig själv. Därför att det finns någonting här inne som vi moderna människor föder så oerhört. Och det kallas förståndet. Det matar vi liksom med kunskaper till hit och dit. Så fort det dyker upp någonting som vi inte riktigt kan förstå, då är det något fel. Vem förstår Gud? Tro mig, det är inte ett dugg fel på han, vare sig vi förstår han eller inte. Så förståndet, det kan vara i vägen. Det kan vara det. Då var det en som sa åt mig, ja, men om du tvekar, jag sa bara så här, jag går bara och inbilla mig, det är någonting jag konstruerar själv. Nej, sa han. En äldre farbror som ofta var med mig där. Ja, men vad vet du om det? Jag blev ilsken på karl, han var så säker på sin sak. Så. Ja, men gör så här, säger han. Nästa gång du börjar på tala i tungor, koppla bort förståndet. Ja, det har inte jag haft med mig på 8 år, så det är bara inget problem. Ja, men allvarligt med när han gör det. Ja, men hur gör man det? Jag vet inte, har jag någon knapp här jag kan vrida på liksom? Nej, man gör så här. Räkna multiplikationstabellen i minnet. Då kommer ditt förstånd att koncentrera sig på det. Om du sen då talar på tungor, då vet du att det inte är du. Ja, jag gjorde så och det stämde ju. Och då växte det här då. När tvivlet försvann så var det ju mer. Det är ett sätt. Men det är väldigt vanligt att man känner sig fånig och tvivlar på sig själv. Vad håller jag på med? Ja, men glöm inte att det står i Guds ord. Glöm inte liksom att apostlagärningarna handlar om begripliga språk. Men det mesta av Bibeln i fortsättningen när det gäller tungotal handla om språk som ingen kan förstå, men det inte finns en betydare med. Och det är nog kanske i första hand de språken vi får. Men jag också talar engelska på tänger. Och det gick alldeles utmärkt. Så det är ingenting att förakta. Men gå inte och vitsa och bryter med. Det är verkligen inte bra. Jag brukar köra ut dem som börjar så. Om man liksom räker på liksom i tungor bara för att visa upp sig själv. Glöm sånt. Andra reagerar mot sånt. Ett missbruk av en andlig gåva. Syssla inte med det. Men om det kommer spontant i en liten grupp som vi är, för vi är ganska familjära och förtroliga med varann, så är det ingen katastrof. Men det är fortfarande frågan om varför jag gör mig. Köra gång är tung och tal. Jag kanske har gåvan. Men jag har ju liksom ett kött som kan köra på grejer ibland, och så kör jag på och snurra på någonting. Ja, bara för, vadå? Jag vill bara visa att jag är någonting. Ja, vadå glad om vi ledare i gruppen är, tar i tur med er. Det är bättre det än att Gud gör det sen. Man missbrukar inte andens gåvor. Vi har fått dem av nåd och de har sina syften. Den heliga ande upphöjer Jesus. Och talar om Jesus. Den heliga ande vittnar om Guds stora verk. Den heliga ande sätter aldrig någonsin ljuset på en människa. Den människa som är andefylld och driven av heliga ande, som märker att nu får jag uppmärksamheten. Han tänker så här, oj vad jag har misslyckats. Det är Jesus. Jag har blivit så stor så de ser inte Jesus. Alltså jag tänker på jättemånga predikanter. Där deras namn har blivit så stort. Och de gör ingenting åt det. Men vi kan komma och läsa senare om Paulus, hur han agerade när han kom till Grekland. Då hade ryktet om honom gått före. Man visste att han kunde bota sjuka och uppväcka döda och allting sånt där. Så de avgudade han när han kom. Och vad han gjorde, han bara var stört förbryllad, slängde sig ner på marken och grät. För att de upphöjde honom. Hur hade han kunnat misslyckas? Han tillrättavisade dem direkt. Det är Jesus som ska upphöjas, det är vad den heliga ande gör. Nu var inte Paulus ansvarig för deras reaktioner. Ryktet hade gått före, så han kunde inte göra någonting åt det. Men folk är så där. Och det är ju upp till oss om det händer någonting. Låt er aldrig snurras upp i huvudet så här. Om någon kommer och säger, åh, det där gjorde du så jättebra. Och så vet du med dig själv så här att, vadå, jag kan inte ett dugg sånt där, det är Gud. Ja, men sätt upp näven åt en karl som försöker smörja det. Det är inte gott att ta emot sån uppmuntran. För heliga andes uppgift är inte att du ska bli stor. Som Jonne läste här i början. Det är när jag är svag, det vill säga när jag är liten. Lite större kan man. Så man liksom kan... Det där jag är som starkast. Och det vet ni mycket väl. När jag är svag så har jag väl ingen muskelstyrka. Nej, men det är Guds styrka då. Och heliga ande gör så. Minska människan och öka Gud. Och era namn. Aldrig någonsin. Tillåter inte att bli upphöjda människor. Det finns så många exempel. Alltså om ni får andlig utrustning. Anta att ni får gåvan och hela sjuka. Gissa om människor kommer att stå i kö för att träffa er. Gissa om människor kommer liksom att vilja ha mer att göra jämt. Gissa om de kommer att vara insmickrande eller mutande. Bara för att vara i er närhet. Det är för att ni blir en person som räknas. Pressen kommer att skriva om er. Folk kommer att hylla er. Bort med de vännerna. De tillför ingenting än att de kanske föder upp högmodet som du nämnde här. Det är bättre att be om törntaggen. Så man står kvar med fötterna på jorden. Men den heliga ande kan så mycket. Alltså det finns inga gränser. Om Gud skulle säga åt dig, Johnny. Om Gud skulle säga så här. Hörru Johnny. Farbror Gustav, han avled för 5 minuter sedan där borta. Gå och väck upp han. Jaha, då gör du det. Och så blir det väckelse där borta i den byn då. Tror jag att det blir väckelse om man väcker upp en död. Men det skulle ske om det vore Gud. Om tant Agda har cancer. Och Gud sänder någon av oss. Ja, men gå dit. Men alltså, där är det att vara försiktig. Man ska inte experimentera med sjuka människor. Man ska vara ganska så säker att det är verkligen Gud som har sänt den. För vad besviken de blir. Om jag bara kom dit och lovade och bad och så händer ingenting. Jag menar, de har nog jobbigt. De behöver inte fyllas på med besvikelser av mig istället. Nej, vi ska vara ganska säkra. Men när Gud sänder oss, då ska vi gå, för då sker det. Även idag. Det finns läror som säger liksom att efter de första apostlarna, 12 apostlarna, så är inte helig ande verksam längre. Ja, det innebär liksom att det är mycket Guds ord som vi lika gärna kan klippa ut då. Det är mycket av helig andes verk som vi kan se. I Guds ord till och med. Långt efter att apostlarna var döda allihop. Visst kan vi det. Så det stämmer inte. Den heliga ande är liksom verksam idag också. Det kanske är svårare. På grund av det här förståndet som vi har. Kanske det är så. Eller kanske Gud är god mot oss. För att om vi är lite för... Om vi är lite för stor i oss själva. Om vi känner liksom att jag vill ha revansch för mitt liv. Jag menar, jag höll ju på att läsa till läkare ett tag. Inbillade mig att det var liksom Gud som tänkte så. Det var jag. Jag vill göra morsan stolt. Ja, det är inte Guds väg. Jag ville liksom att morsan skulle få bli stolt över något barn. Jag ville ha en revansch i mitt eget liv. Och jag ville ha höga inkomster. Och jag hade kapacitet. Men hade jag gått den vägen med de krav som var, så har jag förmodligen börjat med tabletter för orka. Så jag var tillbaka i missbrukarlivet istället. Så Gud satt tvärstopp. Det var inte vad han hade tänkt för mig. Han sa åt mig så här: du är inte ärlig. Ja, nu var konversationen lite längre. Men i kortfattat, du är inte ärlig. Om jag vill att du ska göra människor frisk, då utrustar jag dig till det. Du behöver inte gå 7 år på någon universitet för det. Nej, det är ju så. Och den heliga ande som hade kunnat det, om Gud hade tänkt så med mig. Nu hade inte Gud tänkt så att jag skulle bli läkare. Den heliga ande kan allt. Och vi vet att djävulen också kan. Stå att han ska komma med falska under och tecken även han. Och hur de ser ut, det vet vi inte alla gånger. Men allt är inte Gud som glimmar. Men kom ihåg det när det gäller den heliga ande. Den upphöjer Jesus. Den talar om Guds väldiga gärningar. Och den upphöjer aldrig någonsin. Det finns inte en bokstav i Bibeln. De säger att en människa ska bli upphöjd. Aldrig någonsin. Och får inte tjäna pengar på det. Guds gåvor är fria. Får inte ta betalt för förbön. Får inte ta betalt för helande. Du får nog betala själv. Om du ska åka ner till Sundsvall och någon ska bli hel, så får du betala resan själv. Och det är ingen mening att ingå in för Gud. Han kommer bara peka på plånboken du har där bak och säga: jag har redan lagt pengar i din plånbok, far. Du saknar ingenting. Vi får betala för henne, tror vi. Men det är Gud som har givit oss pengarna. Aldrig någonsin en människa ska upphöjas. Då blir det fel. Och så blir det business. Och så blir det fullt med bedrägerier som bara skadar evangeliet och förstör människor. Och människor som en gång hade en tro tappar den helt för att de inser vad det blir. I Jesu namn. Amen.